إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Det här är lektion 2 om domedagen och vi kommer nämna några av domedagens beskrivningar och några saker som händer på domedagen. Fråga: vad är nyttan med att Allah beskriver domedagen? Nyttan är att man vet vad som väntar en, så att man förbereder sig. Och när domedagen infaller så är man mera beredd. Till skillnad från de som förnekar domedagen och inte tror på domedagen och inte förbereder sig för domedagen, de kommer få en stor chock på domedagen. Allting är helt nytt för dem, eller de har aldrig hört talas om det, till skillnad från muslimen. Första punkten vi kommer tala om idag är: hur kommer folk att återuppstå? Vi nämnde ju förra lektionen att Allah Ta'ala sänder ner ett regn och människornas kroppar kommer ut från jorden och sedan så kommer själen tillbaka in i kroppen. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa också: ni kommer att återuppstå barfota, nakna och oomskurna. Och sen så läste han den här versen: kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Alltså, som vi påbörjade den första skapelsen kommer vi att återskapa er. Ett löfte från oss som vi kommer att genomföra. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så människan kommer att återskapas på domedagen i sitt första tillstånd, det vill säga utan någonting alls, barfota, naken och inte vara omskuren. Och när profeten sallallahu alaihi wasallam berättade denna hadith så blev Aisha förvånad. Hon sa: ja Rasulullah, män och kvinnor tillsammans, kommer de inte kolla på varandra? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att Aisha, situationen är allvarligare än att folk ska kolla på varandra. Och i en annan hadith så läste han den här versen: likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Att varje person kommer vara fullt upptagen med sina egna angelägenheter på den dagen. Och det här visar hur svår domedagen är. Att en person inte ens bryr sig om att folk är nakna och så vidare. Det finns mycket plats här, ser där ute. Ja, då människorna återuppstår utan kläder så kommer en fråga: vem är den första människan som får kläder på domedagen? Profeten Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ja. Som det har nämnts i en hadith att Ibn Abbas radiyallahu anhuma sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den första människor som får kläder på domedagen är Ibrahim Khalilullah, Allahs nära vän. Och de lärde har spekulerat i varför är Ibrahim den första som kläs på domedagen. Och det sägs, finns tre olika förklaringar vad jag läste. En, att han var den människan som har fruktat mest av alla på hela jorden. Så gengäld, när det är skräck på domedagen, kommer alla att göra honom trygg. Genom att klä honom och självklart göra honom trygg på andra sätt. Han kommer ju klä alla andra människor, men just att, eller muslimerna, men just att Ibrahim är först då. En annan orsak sägs vara att Ibrahim a.s. hade så mycket haya. Han var blyg inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och han är första personen som bar sarawil, en breda byxor. För han vill absolut inte att någonting från honom skulle synas av hans privata delar. Men den tolkningen som verkar vara mest korrekt, som Al-Qurtubi nämner, är att när Ibrahim a.s. slog sönder statyerna och hans folk skulle kasta in honom i elden, så gjorde de den här katapulten och den här stora elden, brasan. Och vad folk gjorde på den tiden var att innan man brände någon så tog man av honom kläderna och sen kastade honom in i elden. Så han fick utstå det här för Allahs skull, att liksom, ja, stå naken framför folk Men allt det här var ju för Allahs skull. Och sen kastas in i elden. Och Allah subhanahu wa ta'ala gjorde elden kall och bekväm för honom. Och då han fick utstå detta, så kommer Allah att i gengäld klä honom först på domedagen. Lite olika tolkningar. Wallahu a'lam. Nästa fråga är: vilken jord är det som vi ska uppstå på? Vilken jord är det människorna ska återuppstå på? Allah ta'ala säger i surat Ibrahim, vers 48: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتِ. Att den dag då jorden ska förvandlas till en annan jord och himlarna. Allah har i denna vers lovat att jorden ska bytas ut mot en annan jord på domedagen. Och himlarna mot andra himlar. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: folk kommer på återuppståndelsens dag att samlas på en vit jord med röd nyans, lite rödaktig, som ett vitt bröd av rent mjöl. Och ingen har något landmärke. Det finns ingen alam, det finns inget tecken, inga skyltar som visar vart saker och ting är. Det finns inga berg, det finns inga stenar, det finns inga gränser på domedagen. Utan det är bara en platt jord. Som vissa av sahaba sa, att det är som ett, nu kan man säga, ett utbrett skinn. När man tar ett flåret djur och sprider ut skinnet. Jorden kommer vara sådär på domedagen. Och den kommer vara vit. I vissa haditer som silver. Men lite rödaktig. Som ett gräddat bröd. Men det kommer vara helt platt. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sa att jorden kommer att förvandlas till en vit jord som silver. Aldrig någonsin har förbjudet blod spillts på denna jord. Och aldrig någonsin har en synd gjorts på denna jord. Och det här är också autentiskt, den finns i Bayhaqi. Och det här säger ulema att det är för att det ska vara passande. Det är rättvisa ska råda på den dagen. Alla ska vara likadana och dömas likadant inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah ta'ala kommer att uppenbara sig då för denna jord där man inte har syndat. Och sedan så nämndes det också att Aisha radiallahu anha frågade profeten sallallahu alaihi wasallam: vart kommer folket att vara? Och hon läste den här versen: när Allah byter ut jorden mot en annan jord, var ska människorna vara någonstans? Ja? Och då så sa profeten alaihi wasallam: de kommer vara på as-sirat, på bron över helvetet. Och en annan gång så sa han: de kommer vara i ett mörker strax innan bron. Folket kommer att vara antingen på bron eller innan bron, i ett mörker. Den dagen Allah byter ut jorden mot en annan jord. Så dessa hadither bevisar att himlarna och jorden kommer att förändras och försvinna. Och att Allah kommer att skapa en ny jord som människorna kommer att vara på efter det att de har varit på as-sirat, på den här bron. Och Ibn Hajar, en av de lärda, säger att det här bevisar att den här nya jorden kommer vara mycket, mycket större än våran jord. Eller hur? Om alla människor som har levt ska få plats. Alla jinner och alla djur. På en och samma jord. Så måste den vara väldigt, väldigt stor. Ja. Nästa punkt är allvaret av domedagen. Allvaret av den här dagen. Skräcken på domedagen. Denna dag är den svåraste dagen någonsin. Och vi ska nämna bevis på det idag. Varför domedagen är så svår och så allvarlig. Allah ta'ala har beskrivit den här dagen som mäktig. Alla yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Tror de inte att de kommer att återuppstå på en mäktig dag, li yawmin 'azim, den dag då människorna ska stå inför världarnas herre. Surat al-Mutaffifin. Så Allah har beskrivit den här dagen som 'azim, mäktig. Allah beskriver också den här dagen som tung. Thaqil. Inna ha'ulai yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. De tycker om det nuvarande livet och glömmer bort den tunga dagen. En icke-muslimer, vad gör de för någonting? De älskar det nuvarande livet. Det är som att de bara skapades för det här livet. Det är allt de lever för. Och glömmer bort. De agerar inte och förbereder sig inte för domedagen. Yawman faqila, den tunga dagen. Så Allah beskrev domedagen som tung. Allah beskrev också domedagen som svår. Fadhalika yawma idin yawmun asir ala al-kafirina ghayru yasir. Den dagen kommer sannoliken att bli en svår dag, allt annat än lätt för de icke troende. Surat Mudaththir. Så Allah beskrev domedagen som svår, allting annat än lätt för de icke troende. En annan sak som bevisar hur svår domedagen är den skräck som kommer att råda på domedagen. Alla människor kommer att vara livrädda på den här dagen. Allah Ta'ala säger i de första verserna i surat Al-Hajj. Vi kan flytta fram kanske där. Dit, det finns folk där ute. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'adheem. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adaballahi shadid. Allah säger här, människor, frukta eran herre. Ittaqu rabbakum. Den yttersta stundens jordbävning kommer att bli en svår prövning. Den dag ni ser den komma ska varje ammande kvinna glömma bort hennes barn. Och varje havande kvinna ska tappa hennes foster. Och du ska se människorna som i ett berusat tillstånd. Men de är inte berusande, utan det är Allahs straff som är hårt. I den här versen så uppmanar Allah subhanahu wa ta'ala människorna att de ska frukta honom. Ittaqullah. Vad betyder att frukta Allah subhanahu wa ta'ala? Ja, vad betyder det? Att frukta Allah. Vad är taqwa för någonting? Vi har sagt det tidigare. Någon som kommer ihåg. Ibrahim.
Att man sätter upp ett skydd mellan sig själv och Allahs straff.
Naam. Att man försöker att sätta upp ett skydd mellan sig själv och Allahs straff. Det vill säga ordet taqwa på arabiska betyder att skydda sig. Och hur skyddar man sig från Allahs straff? Genom att lyda Allah, göra det Allah vill att vi ska göra, och genom att inte synda. Om du uppfyller de här två, då har du fruktat Allah. Då har du gjort ett skydd mellan dig själv och Allahs straff. Okej? Okay? Så Allah säger i denna vers att vi ska frukta honom. Yani vi ska inte göra synder, vi ska inte göra kyrk, vi ska inte förtrycka andra människor, vi ska inte förtrycka oss själva. Och sen så hjälper Allah Ta'ala, nämner sen vad som hjälper människorna att inte synda, genom att nämna domedagen. Och han nämner att domedagen kommer att skaka. Vad händer när domedagen skakar? Jo, bergen blir till pulver på domedagen. Bergen blir till pulver. Andra berg flyger bort som bomull i luften. Allah al-musta'an. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala att varje ammande kvinna ska glömma bort hennes barn. Och det här är också någonting som visar hur allvarlig domedagen är. För en kvinna är beredd att dö för sitt barn, eller hur? I det här livet. Många, de flesta kvinnor kanske skulle dö för sitt eget barn. Och det här barnet, spädbarnet, klarar sig inte själv, eller hur? Inte bara så att man lämnar sitt barn och han klarar sig själv, utan ett spädbarn klarar inte sig själv. Som man ammar. Så vad händer på domedagen? Kvinnan lämnar sitt barn och springer iväg och bryr sig bara om sig själv. Allah musta'an. Och kvinnan som är gravid tappar sitt barn. Det faller ner av rädsla. Och folk kommer att delas upp i tre grupper på denna dag. Och det är sabiqun, de som var snabba i att lyda Allah, de bästa av muslimer. Och sen de som ashabul yamin, folket från höger sida, de som lydde Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen har vi ashabu shimal, folket av vänster, en icke-muslimer. Och sen så nämner Allah att du kommer se folk på denna dag som att de vore berusade. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. Du kommer se folk som är i ett berusat tillstånd, men de är inte berusande, utan det är Allahs straff som är hårt. Och det är också ajib, yani. Människor kommer att gå omkring som berusade människor, för de har förlorat sitt förstånd nästan av skräck på den här dagen. Allah Ta'ala nämner också gällande domedagen: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُحْطِئِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى. Tro inte att Allah är ovetande om vad förtryckarna gör. Han ger dem bara anstånd till den dag då deras ögon ska stirra med skräck. Och de skyndar sig fram med halsen utsträckta mot himlen utan att kunna sänka blicken, med tomma hjärtan. Surat Ibrahim 42-43. I den här versen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala vad som gäller förtryckarna. Tro inte att Allah är ovetande om vad förtryckarna gör. Allah ger dem bara anstånd till domedagen. Och det här är viktigt för en muslim att känna till. Vi ser många människor som förtrycker andra i det här livet, eller hur? Det kan vara kungar, det kan vara presidenter, det kan vara folk som är väldigt, väldigt orättvisa mot andra människor. Och ibland så blir man förvånad. Hur kan de leva? Hur kan alla låta dessa människor fortsätta och göra vad de gör? Men det är en annan berättelse. Det finns visheter bakom att alla prövar folk med dåliga människor. Men att de lever i friska och får mat och dricka betyder inte att de slipper undan i nästa liv. Utan Allah Ta'ala låter dem vara. Han ger dem uppskov. Så att de fortsätter att synda mer och mer och mer. Och sen den dagen då han tar dem, så kommer han att straffa dem väldigt hårt. Så tro inte att Allah är ovetande om vad de gör. Men han ger dem uppskov tills domedagen. Och då kommer han att ta dem och straffa dem hårt. Och vad händer då? Deras ögon kommer att stå och stirra med skräck. Halsen uppsträckt mot himlen. Och vi ska lära sig varför. För att händerna på dessa människor kommer vara bundna vid nacken. De kan inte sänka huvudet på det här, på grund av detta. De kommer inte heller kunna sänka blicken. De är så fyllda av skräck att de inte vågar kolla till höger och vänster. Utan de står med blicken upp mot himlen och vågar inte ens blinka. Allahu musta'an. Wa afidatuhum hawa, och deras hjärtan kommer vara tomma. Yani, de kommer inte kunna tänka på någonting på grund av skräcken på domedagen. Allah Ta'ala säger också: Wa anzirhum yawm al-azifati idh al-qulubu lad al-hanajir kadhimin. Varna dem för den dagen, eller den dag som närmar sig, då hjärtat når struparna av ångest. Vad händer på domedagen? Folk blir så rädda att hjärtat kommer upp mot struparna. Men folk får svårt att andas. För att det är sån stor skräck på domedagen. Allah Ta'ala säger också: Qulubun yawma idhin wajifa absaruha khashi'a. Att några hjärtan kommer på den dagen att dunka av skräck. Och deras blickar kommer att vara sänkta. Surat An-Nazi'at. Och sänkta, vissa kommer då så kolla upp, sa vi. Och andra kommer vara sänkta. I förnedring. De kommer vara förnedrade. Och ibland, det här är också en viktig princip, vi kommer tala om domedagen. Ibland så hör du att det är mörkt. Ibland så är det ljust. Ibland folk talar med Allah. Ibland folk får inte tala med Allah och så vidare. Och det motstrider inte sig själv. Utan domedagen är lång. Och det händer många olika saker på domedagen. Det finns många olika faser. Eller hur? Vissa kommer att återuppstå blinda. Och sen kanske de kommer se. Men det finns inga motsägelser, utan det kommer hända olika saker på domedagen. Man kommer gå från olika ställen till olika ställen och behandlas kanske olika. Himlen kommer att vara annorlunda. Du läser vissa verser som säger rosa. Andra säger kalmuhl, som smält koppar och så vidare. Men det kan vara att den är så en stund och så en stund. Och de motsäger inte varandra. Och vad som räcker i beskrivning av domedagens skräck är att små barn på den dagen får grått hår. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Allah säger, och så kan översättas till att om ni inte tror, hur kan ni då skydda er från straffet den dag som gör barnen gråhåriga? Yani om kuffar, icke-muslimer, inte tror, om de inte blir muslimer, hur ska de då kunna skydda sig från domedagen och straffet på domedagen? Dagen som gör små barn gråhåriga. Och det här är på riktigt. Inte som det står i Koranens översättning, att det här är metaforiskt. Det här är inte på riktigt. Det står så i svenska översättning. Det här är på riktigt. Små barn kommer att bli gråhåriga. Om Allah säger det, så är det så. Okej? Okay? För dagen, situationen är så svår på domedagen, att alla är så rädda. Att till och med små barn får grått hår på domedagen. Den tredje saken som visar hur svår domedagen är att allt släktband kommer att glömmas bort. Och folk kommer bara att bry sig om sig själva på domedagen. Som Allah säger, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّور فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Den dagen det ska blåsas i hornet ska inga släktband bestå mellan folket, och de kommer inte att fråga efter varandra. När ingen blåser i hornet, vad händer då? Ingen bryr sig om någon. Till och med, som det har nämnts, att folk går till profeterna och ber dem att medla inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad säger då profeterna? Nefsi, nefsi. Mig själv, mig själv. Gå till nästa profet. Som det här är profeterna, vad ska då vi säga? In alla är livrädda på den dagen. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala också, فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَ, när det dövande tjutet kommer, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, den dagen en man flyr från sin egen bror, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, han flyr från sin mor och fader, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, från hans fru och sina barn, لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, var och en kommer den dagen att vara fullt upptagen med sin egen situation. En person flyr från alla. Hans fru, hans barn, hans far, hans far och så vidare. Alla bryr sig bara om sig själv på domedagen. Allah Ta'ala säger också i slutet på surat Luqman, يَا أَيُّهَا النَّاسِ اِتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ أَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ أَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Människor, frukta er Herre och var rädda för den dag då en fader inte kan gynna sin son och en son inte kan gynna sin far. Och Allahs löfte är sant. Så låt inte detta världsliga liv bedra er, och låt inte bedragaren lura dig, ja, det vill säga Satan. Allah Ta'ala säger i den här versen att frukta er Herre och var rädd för den dagen då en far inte kan gynna sin son och en son inte kan gynna sin far. Hur? Du kan inte skänka några hasanat på domedagen. Du kan inte ge bort hasanat. Och även om du skulle kunna göra det, så skulle du inte göra det. Du kan inte heller ta emot någon annan synder, alltså frivilligt. Utan varje person är ansvarig för sina egna gärningar. Det du gjorde och det du dog med är det som du kommer att återuppstå med. Så en person kan inte gynna någon annan. Och sen säger Allah Ta'ala, inna wa'da Allahi haqq, att Allahs löfte är sant. Så tvivla inte. Domedagen kommer att falla in. Så låt inte detta världsliga liv bedra er. Och låt er inte bedras av bedragaren. Och här säger Sa'd i tafsir en väldigt fin sak. Han säger, människan skapades ju för ett syfte. Att dyrka Allah, att göra goda gärningar, att kämpa för att komma till paradiset, eller hur? Och de två största hindren i vägen är dessa två. Fitnat ud-dunya, prövningarna av det världsliga livet. Och ash-shaytan, som är vår svurna fiende, som kommer att försöka sätta sig i vägen för oss och hindra oss från att komma till paradiset med alla sina medel. Och han kommer till oss i alla våra tillstånd och försöker att ta oss bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa i en hadith att ittaqu ad-dunya wattaqu an-nisa, eller han sa att ad-dunya hulwun khadratun, det här världsliga livet är sött och grönt. Och Allah har satt er här för att se hur ni ska agera. Så akta er för dunya och akta er för kvinnor. För den första fitnan för Bani Israel var kvinnor. Så det här livet är en prövning. Som jag har nämnt. Där människan måste kämpa för att komma vidare till paradiset. Och det kan vara vackert. Grönt, eller hur? Det finns många vackra saker i det här livet. Och sött. Det finns många synder som kanske verkar gott för människan. Var rädd. Akta er för de här sakerna. Och akta er för kvinnor. Och det här är då en khitab. Det här är då, vad säger man, tilltal till männen. För den första fitnan, den största prövningen för judarna, Ben Israel, det var just kvinnor. Ja? Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa i en annan hadith: jag har inte lämnat någon fitna, någon prövning efter mig som är farligare för männen än kvinnor. Och det här är välkänt. En man kan stå emot allting nästan, men när det kommer till kvinnor, då smälter han. Eller hur? Och därför när man säljer någonting, du sätter en vacker kvinna där och folk köper, eller hur? Så man ska akta sig det här livet för de här två sakerna. Men självklart, det finns ju saker i det här livet som är bra och som är tillåtna. Och det finns också kvinnor som kan vara bra för dig, som gynnar dig, som hjälper dig att komma nära Allah subhanahu wa ta'ala, som en rättfärdig fru till exempel. Eller hur? Så det ska inte heller feltolkas. Men man ska då akta sig för att gå vilse i det här livet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också en annan gång att den här världen är förbannad. Dunya mal'unatun. Och allt i den här världen är förbannat. Förutom att nämna Allah subhanahu wa ta'ala. Det här handlar om allt som hör till religionen. Och det som hör till. Eller en person som söker kunskap. Eller en person som är lärd. Allting på dunya är dåligt. Är värdelöst. Förutom de här sakerna. Så man ska inte gå vilse i det här livet som de flesta av människor tyvärr har gjort. Utan ens blick ska vara fokuserad mot nästa liv. Det är det som är det eviga livet. Eller hur? Och det här livet är ingenting jämfört med nästa liv. Det är bara några dagar, några timmar. Och sen är det slut. Och då förflyttar vi oss in i evigheten. Ett annat argument som visar hur allvarlig domedagen är att kuffar, icke-muslimer, är beredda att köpa sig fria från straffet när de ser helvetet, straffet på domedagen. Så är de beredda att köpa sig fria med allting på jorden om de skulle äga det. Som Allah Ta'ala säger: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ. Och de som begått orätt, om de ägde allting på jorden, alla jordens rikedomar, så skulle han erbjuda allting för att köpa sig fri på domedagen. Surat Yunus. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att en otrogne kommer att hämtas på domedagen och han kommer att frågas: om du ägde jorden full med guld, skulle du då köpa dig fri? Och då så svarar mannen ja. Och då så säger Allah att jag bad dig om någonting mycket lättare än så. Och den här hadith finns i Muslim. Så vad händer på domedagen när Allah visar kuffar på helvetet? Han säger: skulle du köpa dig fri från helvetet om du hade lika mycket guld som skulle fylla hela jorden? Ja? Och han säger självklart ja. Ja. Men det accepteras inte. Men då säger Allah: jag bad dig om någonting mycket lättare än så. Och vad är det för någonting? Att endast dyrka Allah. Det var det som Allah bad människan om. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Men människan vägrade. Eller hur? Så Allah måste an. Och värre än så. Inte bara att han skulle vara beredd att sälja hela dunya och ge upp hela dunya för att slippa straffas i elden. Han är beredd att offra sina egna barn och sina närmaste för att slippa straffet. Allah Ta'ala säger i surat al-Ma'arij: يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَ اِذِنْ بِبَنِي وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِي وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشواء. För att köpa sig fri från straffet kommer syndaren den dagen att vilja offra till och med sina barn, sin hustru, sin broder och de anhöriga som hade beskyddat honom, ja alla jordens invånare, om han på så sätt kan rädda sig. Ack nej, han slipper inte ifrån helvetets elden som ska bränna bort hans hud upp till och med hudsvollen. Ja, vad händer på domedagen? En person, när man säger till honom att du ska till elden, han ska vara beredd att kasta sina egna barn i helvetet för att slippa gå till elden. Sin fru, sina barn och sina bröder, alla på jorden. Om han fick valet att gå till elden eller kasta alla människor på jorden i elden, han skulle välja att kasta alla på jorden i elden för att slippa gå dit. Men Allah säger sen, kalla, du kommer inte slippa undan, utan du ska till elden. Inna hala va, det är flammor som kommer att bränna sönder dig. Naza'atan lishawa, det kommer att bränna sönder huden. Som Allah nämner också i surat An-Nisa, att varje gång huden har brunnit upp kommer Allah att byta ut den mot en ny hud. Och elden brinner ända in till hjärtat. Och sen ny hud hela tiden. Må Allah skydda oss. Och den sista saken vi nämner för idag, som visar hur allvarlig domedagen är domedagens längd. Allah ta'ala säger i samma sura, surat al-Ma'arij, ta'arujul malaika wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Till honom stiger ar-ruh, eller änglarna, och ar-ruh, det vill säga Jibril, upp under en dag vars längd är 50,000 år. Uthärda därför dina prövningar, Muhammed, med välburet tålamod. De ser straffet som någonting väldigt avlägset, men vi ser det som någonting nära. Alla nämner i den här versen en dag som är 50,000 år. 50,000 år. Och det finns olika tolkningar på den här versen, men Allah, det korrekta är att domedagens längd är 50,000 år. Eller 50,000 år. Och det har nämnts en hadith, och det här är en tröst för muslimerna, att Allah kommer att underlätta för de troende, och att dessa år kommer att kännas som avståndet mellan Asr och Maghrib för muslimerna. Det kommer vara lika kort som mellan Asr och Maghrib för muslimerna. Och andra hadith säger att de kommer sitta på stolar av ljus under en skugga. De kommer få skugga under moln på domedagen. Allah kommer att underlätta för muslimerna den här dagen. Men för icke-muslimer kommer det kännas för som det är 50,000 år. Allah musta'an. Och Al-Hassan al-Basri, han sa ett väldigt starkt uttalande. Han sa, vad tror du om en dag där folk stått på sina ben i 50,000 år utan att äta eller dricka någonting alls, tills det att törsten bryter sönder deras kroppar och hungern bränner upp deras inre, och sedan tas de till elden för att få dricka från en kokande källa. Och det är det som händer, som har nämnts i den långa hadithen, då Allah kommer att fråga kristna och judar och så vidare, vad är det ni har dyrkat? Då kommer säga, vi har dyrkat Jesus och så vidare. Och sen kommer man att kasta dem eller fösa dem till elden. Och man kommer fråga dem, vad vill ni ha för någonting? Och de säger, vi vill ha vatten. Det enda vi vill ha är vatten. De är så törstiga efter att ha stått under solen i 50,000 år. För solen kommer nära på domedagen. Och som vi sa, kroppen kan inte dö. Så de önskar bara vatten. Folk kommer nästan dränkas i sitt svett. Men vad får de då för någonting? Kokande vatten, skållhett vatten som har värmts upp i helvetet. En eld som är 69 gånger varmare. När man bara lyfter upp vattnet mot ansiktet så ramlar huden av. Utan att ens ha druckit, huden ramlar av på ansiktet. Och när man dricker det så säger Allah, det är kalmuhl, jagli fil botun. Det är som smält koppar som kokar i magen. Allah säger, den spränger, den liksom får deras inälvor att explodera. Det här är det som de får som välkomstdryck i helvetet. Må Allah skydda oss. Så domedagen är så lång att folk kommer att känna att det här livet bara var några timmar. När man börjar jämföra 50 000 år med den tiden man har levt, det kommer att kännas som några timmar. Allah Ta'ala säger: "Wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar." Den dagen han ska samla dem åter, då kommer de att det kommer att verka för dem som om att deras liv på jorden inte hade varit mer än en timme av en dag. När folk står på domedagen så kommer det här livet att kännas som en timme. En liten stund bara. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَةً أَوْ ضُحَاهَا. Allah säger också, den dagen de ser dem så kommer det att verka som att de ej vistades på jorden förutom en kväll eller förmiddag. Surat An-Nazi'at. Det här livet, 70-60 år, känns som en förmiddag eller eftermiddag. Några timmar bara. Eller hur? Och även nu, många av oss vet att det här livet vi lever nu känns kort, eller hur? Ja. Det känns som att vi har levt bara några år, eller hur? Livet går snabbt. Nyligen gick du i högstadiet, eller hur? Du minns som att det var för några veckor sedan nästan, eller hur? Livet går snabbt. Och på domedagen är det ännu värre. Allting känns som några timmar. Och därför så sa ju också profeten sallallahu alaihi wasallam att det här livet jämfört med nästa liv är som att doppa fingret i havet. Kolla vad som kommer upp på fingret. Det här livet är ingenting jämfört med nästa liv. Men ändå så finner vi folk som slösar bort det här korta livet med otro. De har inte tid att göra salat till Allah subhanahu wa ta'ala. De har inte tid att fasta i Ramadan. De är för upptagna med Allah subhanahu wa ta'ala. Utan de fokuserar sig bara på det här världsliga livet. Att njuta och ha kul och leva livet som de säger. Men de kommer att ångra sig på domedagen. Hur länge kommer de ångra sig? I all evighet. Så personen som säljer sitt nästa liv för det här livet är en väldigt dum person. Den dummaste av människor. Den som säljer sitt eviga liv för det här korta livet. Är han en bra businessman? Ja, har han gjort en vinst? Nej, wallah. Och som profeten alaihissalam nämnde att Allah kommer hämta den typ lyckligaste personen i dunya. Och det här är Allah, han är icke-muslimer. Personen som typ har levt länge, han har varit friskast och haft mest dunya. Han har lyckligast kan man säga. Mest fina hus och allt vad man kan önska sig. Allah kommer doppa honom i helvetet. Och fråga honom denna lätta fråga. Har du njutit någon gång? Vad säger mannen? Nej wallahi, jag har aldrig njutit. In allt du har gjort glöms bort på domedagen. Så hur mycket kul man än har så är det inte värt någonting. Utan det kommer att såra dig på domedagen. Det kommer att skada dig på domedagen. Så det här var lite kortfattat gällande vad som händer på domedagen. Men vi ska inshallah ta'ala fortsätta nästa vecka och beskriva domedagen. Det händer ju mycket mera saker. Wallahu ta'ala alim wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.